du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Det finns något speciellt när prästen Esra läste Guds ord, så stod man upp. Man gör lite tvärtom. Ni ska inte behöva stå hela predikan. Men i de första verserna så ska ni stå och så vara med i en tradition som har funnits inte bara i Israels historia utan också i väckelsehistorien. När man stod när man läste Guds ord. Låter väl lite märkligt, eller hur? Men det roliga var att många gånger så satt prästen. För han skulle hålla på så länge. Så han fick sitta och de stod. Så det var riket tvärtom redan då. Men jag lovar er, vi ska inte titta på sådana jobbigheter. Det är tillräckligt svårt ändå här i livet. Men ni ska få stå här nu och så ska jag läsa de här första verserna. Apostlagärningarna kapitel 8. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Det låter som en väldigt tragisk historia, eller hur? Men det är ju en underbar fortsättning. Så stå nu kvar en minut till. Märkte ni att det var lite lättare att koncentrera sig när man stod? Och lite svårare att somna? Vers 4. Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippos kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och det höll sig endräktigt till det som Filippos predikade när de hörde och såg det tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor och många lama och lytta botades och det blev stor glädje i den staden. Då säger vi halleluja så sätter vi oss ner sen. Och så säger vi, eller vi kan ge en high five till någon eller vad som nu är lämpligt nowadays. 1, 2, 3. Amen. Ja, det var annorlunda hälsningar. Det är underbart att höra många, mycket gnissel. Inte när det är gnäll och klagomål. Utan när det är att människor rör sig och sätter sig i kyrkan så gnisslar det lite. Visst är det lite speciellt i den här före detta biolokalen, nu gudstjänstlokal. Och jag tycker det är härligt att se, det är ju ändå skapligt med folk här idag. Det blir bara fler och fler. Nu finns det vissa begränsningar, det vet vi ju, på hur många man kan vara. Men det är också många som lyssnar via TV-Vision Sverige, så jag är här till er. Via Facebook, ni som är hemma och så har, inte kan vara med. Ni är lika mycket välkomna att fira gudstjänst med oss, precis som alla ni som är här. Tänk bara på att det är kameror i mittgången, så ni kan gå lite olika andra håll. Och inte behöva gå så att kameramannen får hoppa upp och ner för att inte ni ska komma med. Medan ryggtavla, om det inte är det ni vill. Nu är det så här att Saulus, som det står om här, hur gammal var han tror ni när han liksom började förfölja de kristna? Hur många tror att han var i 50-årsåldern eller i min ålder? Ska ni räcka upp en hand? Nej, gör inte det förresten, för det är helt fel. Hur många av er tror att han kanske till och med var en ung vuxen? 25-årsåldern? Ja, det står ju faktiskt, om vi läser i verserna innan, att han var en ung man. Och det står i Apostlagärningarna 7 och vers 58. Saulus, han var en ung man. Han var en farisé. Han var hängivet religiös. En fanatiker i den israeliska tron. Men han hade inte upplevt Jesus. Han hade inte upplevt Guds kärlek. Och han hatade de kristna. Han rasade av modlöst. Därför att han trodde att han tjänade Gud. Genom att driva ut dem och förfölja dem. Så han leder den här svåra förföljelsen som bröt ut i Jerusalem. Och alla de troende. De bara liksom spreds i hela Judeen, Samarien, alltså områdena utanför. Men apostlarna, de var kvar. Och ordet skingrades här. Visst låter det negativt? Förskingring. Det låter ännu värre. Man skingrades. Men ordet är grekiska diaspora. Det betyder såddes ut överallt. Så när förföljelsen kom till Jerusalem så såddes de kristna ut överallt. Så här gör ofta Gud när det blir en attack mot hans folk. Vad var det som hände när vi inte fick samlas i kyrkorna? Det blev ju inte direkt någon, kanske någon förskingring eller så. Eller? Jo, Guds ord spreds via TV, via Facebook, via Instagram, via sociala medier. Mer än någonsin. Och de flesta församlingarna har fördubblat sina lyssnare och följare. Mer, alltså tredubblats. Därför att det hände någonting. Men en del de väljer att bara vara sura och arga och klaga och gnissla. Underbart Sören att du är här. Lova att vara Herren. Det var liksom som en frisk fläkt av en Sören som kom in. Alltså jag blir så glad för varenda en jag ser. Men jag var bara tvungen att säga det eftersom Sören gjorde en så snygg entré här. Är du glad att du är här?
Ja.
Är du glad att jag är här?
Ja.
Jag är tacksam för det. Nu är det så här att när Filippos då kommer till Samarien så var Samarien liksom, det var liksom hatfolket bland judarna. Hur kunde det bli så? Jo, därför att Samarien, eller Samaria var huvudstaden i Samaria och Samaria hörde till det norra riket. Och år 722 före Kristus, alltså det är många år sedan, så liksom invaderade assyrierna och tog över det norra riket. Och assyrierna gjorde lite hur som helst och placerade folkslag höller och böller i de olika länderna som de hade intagit. Så man placerade många olika folkslag i det här norra riket, den här delen som kallades för Samarien. Och då började man också tillbe olika avgudar. Och de som hade varit så hängivna sin israeliska tro, de blev förvirrade. Och så när de skulle bygga templet i Juda, alltså södra riket, så fick inte samarierna vara med. Därför att de var inte tillräckligt rena. Och då blev det ännu mer motstånd. Och så hatade man varandra. Det är också därför som Jesus lyfter just det här med att det var en samarier som hjälpte till att vara barmhärtig. Alltså den barmhärtige samariten handlade egentligen om ett folkslag som var föraktat. Men en ifrån det folkslaget var den som visade hur man ska behandla sin nästa. Nu tror en del att alla samariter var så godhjärtade, alla från Samarien. Men det kommer därifrån, ifrån Jesu exempel. Så det här var ett krig mellan dem. Men när Filippos kommer dit så är han fri ifrån all form utav rasism. All form av främlingsfientlighet. Det finns ingenting i hans hjärta som föraktar de här människorna. Han klagar inte heller på Gud för att det har blivit en förföljelse. Han tar vara på det här tillfället. Alltså vi råkar ut för stängda dörrar, motstånd, jobbigheter. Men vad gör vi av det? Ta ett litet exempel som kanske kan verka extremt. En man i Spanien, i Valencia, som vi möter där. Jag tror att han heter Gonzo. Det låter ju som en seriefigur, men det var något liknande i alla fall. Han heter kanske González eller någonting. Men Gonzo, han har amputerat sina ben. Och så ska pastorn komma och trösta honom. Och när han liksom ska få ge den här trösten så börjar bara Gonzo att berätta att här har han fått vittna för många människor han inte kunde träffa annars. Men till slut får ju pastorn säga, men du vet väl om att du inte längre har några ben. Jag vet, säger Gonzo. Och så säger han det igen, men här har jag fått vittna för många människor som jag annars inte hade träffat. Alltså då förstår man att det finns människor som har en väldigt stor överlåtelse till Gud. Det finns människor som är tacksamma och tar vara på tillfället. Kunde Gonzo sörja över det här? Ja, det kunde han göra. Men han kunde också ta vara på det fantastiska tillfället. Alltså så här är det. Vi får tillfällen därför att vi drabbas av motstånd. Därför att vi inte kom dit i den semestern vi skulle. Eller för att vi inte kunde göra det vi skulle. Vi hamnade på en plats vi inte trodde att vi skulle. Men där kan vi förkunna evangeliet. Hallå? Vill du det här? Då kommer du att få ett mycket lyckligare liv. Jag kan inte säga att du kommer att få ett enklare liv. Du kommer att få motstånd. Men du kommer att få ett lyckligare liv och meningsfullare liv. Och andra kommer att få se Kristus i dig. Om vi återgår till Saulus som sen blev Paulus. Vet ni vad Paulus betyder förresten? Paulus betyder den lille. Tänk att man kan ta sig ett sånt namn. Han heter liksom Saulus. Hörd från Gud liksom. Och så byter han till den lille. Alltså han ändrade ju helt sin uppfattning. Men det kommer ju lite senare när han blir omvänd. Här är han bara arg, hatisk, religiöst fanatisk. Och han fängslar de kristna, både män och kvinnor. Han släpar dem ut ur husen. Eller hans medarbetare släpar dem. Så liksom huvudet bara ligger och skakar så här i vägen. Ända in i fängelsen. Och många döms också till fruktansvärda straff. Och även till döden. Men så kommer man då till Samarien. Och så står det så här. Vers 5. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Hur predikar man Kristus? Och vad är skillnaden på att förkunna evangelium och att predika Kristus? Om man tar det första ordet för predika så betyder det första ordet att man, ska vi se här nu så att jag har rätt, man talar ut eller evangeliserar om Jesus. Man talar ut, Jesus har vunnit seger, vi kan få frälsning genom honom. Det är att predika evangeliet. Men att förkunna Kristus, det är det grekiska kyrygos, att man proklamerar Kristus. Ibland ska vi inte bara tala om Jesus, utan vi ska också proklamera Jesus Kristus är Herren. Han är konungen, han är en väldig Gud, han är en evig fader, han är en fridsförste. Kristus, han är Messias, han är den levande Gudens son. Märkte ni att jag till och med höjde rösten? Det gör man oftast när man proklamerar som en herald. Ibland ska vi inte bara tala om Gud. Berätta om. Vi ska proklamera hans herravälde, hans makt. Vem man är. Allsmäktig Gud. Håller du med om att det här är viktigt? Håller du med om att vi sällan, allt för sällan, kryggos Kristus. För sällan proklamerar Kristus. Men jag säger det, jag vill göra det mycket mer. Men så står det ändå om att de höll sig till Filippus som predikade. Och så är det ett nytt ord för predikade. Och nu är det här ordet, ska vi se så jag hittar det här nu. Jag har tre papper med mig idag så ni får stort tålamod. Det betyder lego och det har ingenting att göra med att bygga lego. För tänka, aha. Men det här ordet, grekiska lego, betyder lägga fram eller utlägga ordet mer systematiskt. Eller, förresten, är det någon som vet var lego kommer? Vet du varför det heter lego? Har ingenting med Bibeln att göra, men jag ser att vi har några som gillar att bygga lego. Lego betyder, det är danska förkortning för lek gott. Det var inte så imponerande, va? Men det handlar ändå om bygge. Men det handlar om att lägga ut. Ibland så lägger man ut ordet systematiskt. Man förklarar vem Gud är, vad han har gjort, om Bibeln, om Gud, om sanningarna. Och så lägger man ut. Det är lika bra det. När Filippus gjorde det här, då hände under och tecken. Och de onda andarna får ut. Och människor som var halta och lytta. Ja, ni ser ju hur jag går omkring. Jag är både halt och lytt, säger någon. Men när man är halt och lytt, eller lytt, då är man helt lam. Man kan inte röra sig. Men det var precis som att Filippos fick en specialgåva från Gud. Att de människor som hade problem med sin gång och även som var lama, paralyserade, halta, lytta, och det kan vara knä och höfter och allting, de blev helade. Och det blev stor glädje i hela den staden. Då tänker du, Christian, du går omkring och är lytt och halt. Ja, det gör jag. Men jag har också blivit befriad från en smärta när jag fick äta 8 Alvedon om dagen i 9 månader. Så jag kan säga att jag är inte bara ganska tacksam till Gud. Jag är gör tacksam till Gud. Men det är så fantastiskt. Och även om jag får ont när jag springer, så är det inte förrän jag har sprungit ungefär i 45 minuter. Då får jag ont. Jag tror att det är ganska så normalt. Eller? Jag vet inte nu, det är en del du aldrig har provat. Mer än en kvart. Men jag är så glad att jag kan röra mig. Att jag kan liksom göra de här rörelserna. Men också de dagarna när jag har haft smärta, så är jag inte bestämt för att jag tackar Gud ändå. Jag tjänar Gud ändå. Halleluja. Jag vill säga det här som en uppmuntran till dig. Därför att när vi talar, utlägger texten i Guds ord, så kommer helande. När jag var på det här mötet i Horred, och vi var en grupp, flera från kyrkan, tror 15 stycken från vår församling. Och jag liksom får förbön där. Jag lyssnar i förkunnelsen till tro. Tänker inte på det. Men efter några dagar, jag kan sova på nätterna. Jag behöver inte ta de här tabletterna. Det har hänt någonting i min kropp. Alltså då förstår jag att man kan välja att bara tycka synd om sig själv. Eller så kan man välja att lyssna till Guds ord. Man kan välja att klaga och gnälla varför att det inte sker. Men man kan också tro att det kan ske med den och den och den. Därför så väljer jag att fortsätta predika Guds ord. Och fortsätta lägga mina händer på människor som vill ha förbön. Hur ont jag än själv har. Hur är det med dig? Det är ett val vi gör. Halleluja. Nu ska vi se om man kan komma upp här. Ni som var här innan mötet. Ni såg när Niklas, våran ljudtekniker. Han gled över så här. Woo! Nu vet jag speciellt någon var väldigt spänd. Hur skulle jag klara av det? Men det går även med ben fulla av träningsverk. Och så står det så här. Nu kommer män. För nu tänker man, nu går det bara uppåt för församlingen. Onda andar drivs ut. Människor blir helade. De blir frälsta. Wow! Men så kommer ett män. Men i staden fanns en man vid namn Simon. Som bedrev trolldom. Och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sa, han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Det hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Alltså det här är, hur många av er har hört talas om ordet narcissism? Hallå. Man behöver inte läsa mycket, för det står hela tiden om det. Från början var det en som älskade sin egen spegelbild. Det handlar om att man vill ha allt fokus på sig själv. Man är inte bara individualist. Man ska vara själv i centrum. Och man är egentligen ganska så ointresserad av andras känslor, vardag och upplevelser. Man vill bara ha fokus på sig själv. Alltså du kan bli fri ifrån narcissism genom evangeliet. Men när man dessutom blir populär, och nu så är inom sång eller musik eller film eller trollkar, hokus pokus som det var här, så är det ingenting som behagar Gud. När du vill kallas vara någonting stort, alltså det finns bekräftelse som du inte ska ha till dig. Du ska bara ge äran till Gud. Det finns saker som du inte ska mata dig med eller locka dig till. Jag vet så många som predikar Guds ord som bara efteråt vill ha bekräftelse från människor. Och då går man ju till de som såg gladast ut. Och jag vet, min kollega gjorde det. Han tyckte det var en sån tuff predikan. Och han såg en enda person som såg glad och nöjd ut. Och går dit till den. Och tänker, nu får han ju säga liksom en riktig bekräftelse, för det kan man ju behöva. Och så säger den här personen, det är underbart, jag hörde inte ett ord, men det var underbart. Alltså det är rätt åt oss. Alltså, det är så här, det man ska lägga sig på kvällen och så när man ber, tacka Gud, så är det den helige ande som ska säga, bra gjort du min gode trogne tjänare. Människor kan säga det också. Och då ska vi vara tacksamma, för vi behöver så mycket uppmuntran vi kan få. Men det ska inte vara vårt bränsle. Vårt bränsle, det ska vara Guds ord, Guds ande. Vårt motiv ska vara att jag ska tjäna Gud. Och så står det som fantastiskt om Filippus. Han var inte narcissist, han var evangelist. Och det är en väldigt stor skillnad. Vers 12. Men när du nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes det både män och kvinnor. Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Här ser man att Filippus, han talar om Guds rike och Jesu Kristi namn. Att tala evangeliet handlar inte bara om att välja några versar eller att alltid tala om samma sak. Han talade om Guds rike som inte var en speciell plats. Som inte var en speciell, att vi ska komma till himlen en dag bara. Utan det var att himlen har kommit redan här och nu. Himlen som Guds rike, Guds herravälde. Ordet basilea talar inte om en geografisk plats utan att där Jesus regerar och råder. Så när de onda andarna far ut, var det för att man sa i Jesu namn försvinn, då kunde inte anden vara kvar. När man bad för de sjuka så bad man inte i Filippos namn eller i Petrus namn. Man sa i Jesu namn ta emot helande, och helandet kom. Guds rike var där, för i Guds rike är vi helade. I Guds rike är liksom de onda andarna borta. I Guds rike, där är det lydnad och Jesu Kristi herravälde. Så därför förkunnar vi också Guds rike. Halleluja! Guds rike har redan kommit, men ännu inte i sin fullbordan. Det sker när Jesus Kristus kommer tillbaka. Men redan här och nu säger samma Jesus, be bönen, Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, och tillkommer ditt rike. Och så var det också i Jesu namn. Så jag vet inte hur du använder Jesu namn. Jag använder det inte som en formel. Jag använder det inte för att min vilja ska ske. Jag använder det som en representant för Jesus. För om jag går, vilket händer, och så får jag använda någon annans namn. Och så kan jag signera i någon annans namn. När jag kommer till Gud och jag signerar min bön, då signerar jag den, inte med Christian, inte med Göteborgskyrkan, utan med Jesus. När jag ber Fader i Jesu namn, välsigna ditt folk idag, så är det en bön efter Guds vilja, eller hur? När jag ber Fader i Jesu namn, kom med helande och glädje, så är det en bön, vadå? I Jesu namn. Men när jag ber, Gud, gör mig framgångsrik. Gud, gör så att jag liksom får tusentals människor att predika för. Gud, gör så att jag får ett känt namn och jag blir en influencer. Det handlar om mig och mitt ego. Men om jag gör min himmelske faders vilja, om jag ber i Jesu namn, så kommer det att bli så att jag påverkar, att jag influerar, att jag får öppna dörrar och favörer. Men motivet ska alltid vara att Herren Jesu namn ska bli ärat. Halleluja! Tänker du, det är det bara ett problem för predikanter, musiker? Nej, det är för alla troende. Jag har ju varit församlingspredikant i så många år. Det här liksom är ingenting, det här med att man själv ska ge fokus eller den narcissistiska. Det har med människans onda gamla natur att göra, och den ska dö genom den heliga andes kraft. Så säg inte att det finns hopplösa fall och personligheter, för då ljuger du. För Gud, han kan göra vad som helst. Han kunde förvandla Saulus från Tarsus och göra honom till en lille Paulus. Han som var fylld av religiöst hat, som orsakade människors plåga, han blev helt förändrad och förvandlad. Halleluja! Be istället för människor som plågar dig. Be för dem att du ska bli välsignade och frälsta och befriade. Halleluja! Vad händer sen? Det är ju några verser kvar. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände dit Petrus och Johannes. Det är så underbart. Här är en fantastisk väckelse. Det liksom händer mer än liksom man kan ens föreställa sig. Men det de betonar är, de tog emot Guds ord. Vi betonar, en ond ande manifesterade sig i mötet. En människa blev helad. Människor skrattade. Men det man betonade här var Guds ord togs emot och man följde det. Så vad är då sann väckelse? Man tar emot Guds ord och följer det. Det där andra, det är manifestationer av att Guds ande är där. Av att Guds ord har tagits emot. Vi får inte fokusera på manifestationerna utan på att Guds ord ska tas emot. Och då tror jag att vi som troende behöver ta emot Guds ord. Först och främst för att lyda honom. Petrus och Johannes åker dit. Jag tycker det är fantastiskt att Filippos vill samarbeta. En del evangelister tänker one man show. Jag gör min eget race. Man har nästan ingen kontakt med sina församlingsledare. Många startar egna ministries. Och man kör sitt eget race. Och man liksom kör massor med saker. Och det händer en massa saker. Men det handlar inte om att bygga församling. Det är inte rätt. Här handlar det om att bygga församling med apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och apostlarna kommer dit. Och vad gör de då? Vers 15. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Va? Här händer det fantastiskt mycket saker. Och de var inte ens döpta i den helige ande. De var döpta i Jesu Kristi namn. De var döpta och de var frälsta. De var födda på nytt. Men de var inte döpta i den helige ande. Kan du fatta vad Gud kan göra? Trots att de inte var döpta i den helige ande. Men trots att allt det där hände så förstod de. Alla de nya i tron behöver en helige andes gåva. Vi lägger våra händer på dem. Och så står det så här, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot helig ande. Nu frågar någon. Vad hände mer när man la händerna på människor? I vår församling är vi ganska så vana vid det. Hur många av er har varit på läger och så har någon lagt sina händer på dig och du har upplevt en helig ande? Finns det några här? Ja, det är många här. Förmodligen du som tittar följer också. Men en del har inte upplevt det. De har inte ens vågat det. Nej, men det fixar sig själv. Ja, men ödmjuka dig och se att en helig ande förmedlas utav andra troende. Här var det särskilt viktigt att apostlarna fick vara med och lägga en grund. För att de skulle få det inflytandet och den kombinationen, samarbetet med Filippos evangelisten. Så han inte kunde köra sitt eget race själv som en enastående predikant. Utan samarbeta med andra tjänstegåvor. Men du som troende, du som lärjunge kan också förmedla en helig ande. Och inte bara förmedla andens dop utan också helande. För lite senare i Bibeln, nästa kapitel, så står det att Ananias la sina händer på Paulus. Och Paulus fick sin syn tillbaka. Alltså en lärjunge. Han var ingen apostel. Han hade ingen sån tjänst. Han var en lärjunge, en rädd lärjunge. Och han bad. Och Paulus får helandet synen tillbaka genom handpåläggning. Alltså vi som troende, vi ska lägga våra händer på de sjuka. Och de ska bli friska. Demonerna ska drivas ut. Hör du vad jag säger? Det är fantastiska nyheter. Och de som, när vi gör det här så kommer de också att tala nya tungomål. Det sker därför att det handlar om Guds gåva. För att vi ska vara hans vittnen. Inte för att någon människa ska bli upphöjd. Någon mer ställe där det står om den helige ande. Vad hände när man la händerna på dem? Kan ni det? Det var när man avfyllde någon till tjänst. Det står så här i Apostlarna 13 att när Paulus och Barnabas skulle bli avfyllda för tjänst så ordinerades man genom att man la sina händer på dem och sände iväg dem i den helige andes kraft. Och just denna sortens handpåläggning ska man inte vara för snabb med. När det gäller att avfylla till tjänst mitt i församlingen. Men det står inte om de andra sortens handpåläggning. Man tänker, oj. Nej, men jag kanske inte ska, men nu måste jag fasta och be innan jag kan lägga mina händer här och be för att den ska liksom bli helad och befriad. Eller nu kan jag inte be för den. Alltså, du kan visst göra det. Jag minns när vi var i Bulgarien, i Rumänien och vi skulle be för en som var nyfrälst och han hade alkoholproblem. Så säger ledarna, nej, ni får inte be för honom. Han är inte tillräckligt ren. Men vadå, han har ju blivit frälst. Han står här och gråter. Nej, men han har liksom varit sån förut. Ni får inte be att han blir fylld av den helige ande. Och tänkte jag, hur tänker man nu? Oj, 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 oj. Hur tänker man nu? Alltså är det någon som behöver bli fylld av den helige ande, så är det en som är nyfrälst och dessutom har alkoholproblem. Håller ni med? Men på 70-talet, så sent, var det här många som hade svårt för att förstå det. Men när David Wilkerson började be att de här narkomanerna, unga narkomanerna och alkoholisterna, när de tog emot Jesus, så bad de i samma stund att de skulle bli döpta i den heliga ande och bli befriad ifrån det här fruktansvärda begäret. Jesus, hjälp oss. Jag har själv suttit med en kvinna när hon skulle, vad heter det, avgiftas. Och det fanns ingen tid på den här avgiftningscentralen. Och personalen frågade mig om jag kunde hjälpa till. Jag tänkte, det kan jag göra. Och så satt jag där och karamashara la man. Jag bara bad och bad och bad. Och sen är samma person som jag bara känner. Jag har aldrig känt ett sånt lögn förut någon gång när jag har blivit avgiftad. Det här är ju fantastiskt. Ja, det är ett under. Ja, det är den heliga ande. Därför den heliga ande, han ser till våra hjärtan att vi tror på Jesu blod. Inte hur starka eller hur helgade vi är, utan att vi tror på Jesus och det räknas oss som rättfärdighet. Så du kan vara hur svag som helst, men ditt hjärta ska vara öppet och rent inför Gud. Hör du vad jag säger? Woo! Amen. Det var en liten parentes där. Så kommer det här igen. Hur kommer det jobbiga? Tänk, allting var ju så underbart. Nu blir alla andedöpt också. Nu kommer det jobbiga. När Simon, alltså trollkaren, såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa, ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Han var trollkar, han var magiker. Han tjänade plenty med pengar. Alltså det handlar inte om några hundralappar här. Mycket, mycket pengar. Alltså de kunde tagit emot dem med pengarna och finansierat evangeliet flera år framåt. Men Petrus och Johannes, de tänkte annorlunda. Petrus sa till honom, hör här nu, jag vet inte om du tycker att det här är kärlek, men det här är Guds kärlek i helhet. Till fördärvet med dig och dina pengar. Eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken. Eftersom ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort ifrån din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Alltså mitt i församlingen, väckelsen, nydöpt, sprang efter. Han kanske var på väg att liksom bli en församlingsledare där i Samarien. Han var ju den stora kraften förut, och nu var han en lärjunge till Filippus som liksom var den nya liksom gåvan i Samarien. Och så skulle han också få, nu kom apostlarna, ledarna från Jerusalem. Och när de la händerna på människorna där, så bara fylldes de av helig ande och de talade tungor. Och de var liksom, wow, den gåvan vill jag ha! Han hade inte rätt i sitt hjärta, därför att han ville ha den här kraften, för att han ville fortsätta att blända människor med sina konster. Förlåt att jag säger det här, men det är viktigt. Alldeles så många gånger så ber vi för människor för att det ska ske en manifestation. För att de ska falla till marken eller bli berörda. Eller många predikanter, de får för sig att de ska ha någon slags show. Därför att man vill blända människor. Man vill säga, oh! Och så ska man få fler kallelser. Jag säger det, det är fel. Alltså vi måste omvända oss i våra hjärtan om vi tänker att det handlar om mig. Eller min ministry, eller min ära, eller min heder. Allt det där ska vi vara döda ifrån. Det handlar om att dö bort ifrån oss själva. Att liksom Stefanos kunna predika sig in, rätt in i evigheten. Att liksom ta stenarna som Stefanos hade gjort här. Kanske liksom bara några dagar innan. Det var ju otroligt att Stefanos bara när han blir stenad bara kan säga Herre. Och så kommer stenarna, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Alltså han ber för dem som stenar ihjäl honom. Och vi kan knappt säga ett gott ord till den som tycker illa om oss. som skriver ett litet fult ord, en liten jobbig kommentar, och så alltså han ber, Herre, de ska inte, döm dem inte för detta. Alltså vilken kärlek! Vilken kärlek! Jag tycker det är mäktigt att Jesus, han står upp där liksom vid fadern när Stefanos går in och tar martyrskapet och dör för Herren. Det var en profet som liksom gav sitt liv. Nu är det Filippos, evangelisten, som bara bestämmer sig för, det handlar inte om mig. Det handlar om församlingen. Det handlar om Jesus. Det handlar om Guds rike. Men så kommer den här, smyger sig den här personen in. Narcissisten, eller som bara vill ha det. Jag vill ha det. Och så blir han avslöjad. Halleluja! Ibland måste vi våga vara tuffa och säga nej, 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 nej. Nu, det står vi emot. Det där får du vända om ifrån. Det där är bitterhet. Det där är fulhet. Det där är orenhet. Det där är okkultism. Petrus avslöjar Ananias och Safira. Här avslöjar han trollkaren Simon. Och vad gör då Simon? Det står så här, han svarade: be ni för mig till Herren så att inget utav det ni har sagt kommer över mig. Visst var det ödmjukt? Handlade det fortfarande bara om honom? Fortfarande handlade det bara om Simon. Nej, men ni får be. Men be för mig. Be att inget ont kommer över mig. Alltså sann omvändelse. Då ber man själv. Man bekänner sin egen synd. Man bara säger: Gud, jag har syndat. Jag förtjänar dom. Men jag tror på din nåd. Jag tror på Jesu Kristi offer. Jag tror på frälsning genom blodet. Inte genom under och tecken. Jag tror på din nåd, Gud. Jag bekänner all min synd. Och förbarmar över alla människor som jag har lurat. Alla som jag har liksom tjänat pengar på. Alla som jag har utnyttjat. Men det är ingen sån omvändelse. Be för mig att inget ont händer mig. Alltså, märker ni skillnaden? Nu vet vi inte hur det går. Kyrkohistorien säger att det inte gick så bra just för Simon. Men för församlingen gick det bra. Halleluja! De skonades. De renades. Därför att man vågade porta orättfärdighetens människor. Och säga stopp och belägg. Och nu ska vara med här. Så är det omvändelse och renhet och rätt motiv som gäller. Woo! Så vi kommer till sista versen. Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Återigen olika ord för att undervisa och predika. Här ordet laleo. Man talade, man predikade Guds ord. Ja, det är fantastiskt. Och så evangelisoto. Eller evangelio, som betyder man evangeliserade med Guds ord. Och man vittnade. Alltså det här vad man gjorde, så grundlade man församlingen med Guds ord i dessa olika byar och i Samarien. Det här var mina sista ord idag. Amen. Kan vi göra så nu igen när lovsångsteamet går upp? Nu står vi upp igen. Och du som är vid din padda eller vid dator och du vill vara med, så kan det vara lite mer delaktighet att du också ställer dig och det funkar. Nu vi ber tillsammans. Så skulle jag fråga dig om du av hela ditt hjärta vill följa Gud även när det blir motstånd eller missförstånd i ditt liv. Men säger du kan, ja, men det är självklart. Men tänk tillbaka hur du har reagerat förut. Tänk tillbaka på hur vänner till dig eller människor som du känner har reagerat och lämnat därför att det inte blev som de tänkte. Så jag frågar dig, skulle du vilja dö bort ifrån dig själv? Med det föredöme som vi ser i Stefanos, som vi ser i Filippos, som vi ser i Petrus, som vi ser i Johannes. Och fokusera på att Guds rike ska förkunnas. Att vi ska evangelisera ändå. Och säga som Gonzo: men de här människorna hade jag inte mött om jag inte var just här. Om du märker att det är ditt hjärta, du har tänkt fel. Tänk inte på, oh, men den har nog narcissism. Den, tänk på vilken del, vilket öns, vilken fläck, vilken påverkan har kommit in i mitt liv när det gäller de här sakerna. Att jag ska ha uppmärksamhet eller att jag ska få bekräftelse eller heder. Och säg stopp och belägg, nej i Jesu namn. Gud ska ha all äran. Därför så kan vi be för människor och ingenting händer. Men vi prisar Gud ändå. Därför ska vi be för människor och allt möjligt härligt händer. Men Gud, vi prisar Gud ändå. Det handlar inte om oss. Det handlar om att följa honom och lyda honom. Halleluja. Det är därför som jag ber när jag inte känner för att be. Det är därför som jag ber när jag är så fylld av glädje. Så att jag måste liksom hålla mig lite lugn. Så att andra inte blir störda. Därför Gud, han ser till våra hjärtan. Han ser till ditt hjärta. Han ser till mitt hjärta. Om det här gäller dig, så bara lyft din hand och be med mig. Bara lyft den där du står. Fader, du ser att vi är många som lyfter våra händer idag. Du känner oss. Ja. Du känner oss så mycket och älskar oss ändå. Men vi vill, Herre, vi vill hellre bli avslöjade av dig och ditt ord. Och inte av människor som plötsligt säger, oj, oj, det är inte bra. Det är bittert. Eller det orent eller det felaktiga motiv. Så hjälp oss här att vara vakna och se upp. När det bara kommer minsta lilla öns. Minsta lilla solk. Minsta lilla fläck. Så att den vi får vara renade direkt i Jesu namn. Därför att vi vill inte ta emot de där orena motiven. Orena tankarna. Det som är ondska i dina ögon. Men vi tar emot den heliga ande, eller hur? Ta emot en helig ande där du ser och lyssnar. Ta emot en helig ande och säger, men det finns ingen som kan lägga händerna på mig. Du kan också ta emot den helige ande när du lyssnar på Guds ord. Du kan ta emot den helige ande när du ber till honom. Ja, det går. Ja, men hur är det möjligt? Gud har många olika sätt. Men när du tror så tar du emot den helige ande. För den helige ande ges genom tron. Men vi kan vara med och förmedla anden genom handpåläggning. Så det ska vi göra också idag. Ska förmedla den heliga andes kraft. Vi ska också be om befrielse för dig som brottas med demoniskt betryck. Vi ska be för dig som har sjukdom eller en plåga eller en smärta i din kropp. Då ska vi be för dig. Vi kommer inte göra det här framme som alla ska se på dig. Utan här framme så är det att de leder i lovsång och du kan vara fri i din tillbedjan och prisa Gud. Men här där Sajt står här nu börjar vi vår förbön. Och så önskar vi att du antingen är med i förbön och hjälper till. Eller kommer fram och tar emot förbön. Men inte att du fokuserar det som händer där. Utan du fokuserar Gud och tjänar honom av hela ditt hjärta. Varsågoda Elina, Joel, fortsätt att leda oss. Tack Jesus. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!